Du lyssnar på en delvis omgjord version av dokumentärserien Hästgården. Den här versionen från februari 2020 är gjord efter ett fällande beslut i granskningsnämnden. Hästgården vann Stora journalistpriset 2018.
Det är en sen vinterkväll 2013. Det är ridläger på hästgården. En av eleverna packar i smyg ihop sina saker. Hon vågar inte ringa någon för att berätta vad som hänt. Hon är rädd att rösten ska höras genom väggen. Hon klättrar ut genom fönstret och smyger in i stallet för att ta farväl av hästen Daisy. Sen rusar hon iväg. Hon ska aldrig mer komma tillbaka till gården.
Hästgården. En serie i 5 delar. Om makt, lögner och svek. Av Robert Barkman och Daniel Velasco.
Bra. Duktigt.
Det har gått rykten om gården i 30 år. En del säger att det är den bästa hästgård de varit på. Andra säger att det pågått sexuella övergrepp här. Och att det är som en sekt. Hästgården är en verklig berättelse, men flera namn är utbytta. Det här är första delen. Hästparadiset.
Det är november 2017 och 2 tjejer har kommit till gården för att rida.
Ja, jag tror att hon har varit med förut.
De pratar med Mårten. Det är han som driver gården. Mårten säger att de behöver inte ha så mycket parfym på sig. Att de är fina ändå. Och så undrar han om tjejerna varit och festat.
Nej, jag kommer bli på helgen. Men vi sticker i lite snabbt. Så kommer vi tillbaka och ska vi göra lite soppa och mackor.
I början av 90-talet dömdes Mårten till fängelse för sexuella övergrepp på flera ridelever. Men han har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Att de som anklagade honom för övergreppen bara ville komma åt gården. Men folk pratar fortfarande om ryktena.
Alltså det pratas ju både inom hästvärlden och sen bland normala människor. Jag som har varit där så länge tycker jag att det är otroligt synd. För ibland får man ju höra rykten som man egentligen bara tror är ren lögn. Alltså jag har varit där 7 dagar i veckan. Och jag skulle påstå att det verkligen inte är sant.
Men vad är det egentligen som hänt på gården? Vår historia börjar på 80-talet när Mårten startar upp en ridskola. Han köper in hästar som han utbildar till ridskolehästar. Han behöver hjälp och söker stalltjejer som ska jobba åt honom.
Det var 1988. Och jag slutade gymnasiet.
Det här är Ullis.
Och då ville jag jobba med hästar för jag har ju alltid ridit och tävlat. Och så började jag titta i ridsport. För på den tiden så fanns det ju inte internet. Då var det ju ridsport man tittade in när det var någonting. Och då annonserade Mårten om att de ville ha en stalltjej. Så det var ju rena drömjobbet.
Ullis söker och får jobbet. Hon är 17 när hon flyttar ut till gården. Mårten bor i det stora huset. Och Ullis flyttar in i det lilla huset bredvid.
Och då bor man ju där hela tiden. Hon jobbade ju, gick upp tidigt på morgonen, gick ut och mockade, fodrade hästarna, gav dem lunch, hade lektioner, red själv. Så man var ju alltid på gården. Det var ju inte så att man åkte iväg och bodde någon annanstans och hade som ett 7-5 jobb. Här var det ju dygnet runt jobb. För man bodde ju där och det här blev ju livet. Jag var en ganska osäker tjej som inte riktigt... Dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Mådde ganska dåligt. Eftersom jag hela tiden när jag bodde hemma och gick i skolan så tyckte man ju inte att man kunde något. Eftersom man gick en dålig linje på gymnasiet och dåliga betyg och så. Så när man kom dit eller när jag kom dit och blev så uppmärksammad eller liksom att man var duktig och så, det lyfte ju en otroligt mycket.
När man är hästtjej så är det allt som betyder är ju att få vara med hästarna. Och så är det väl lite billigare än inne i stan, som min mamma tyckte väl att det var jättebra.
En dag kommer också Lucy till gården. När hon är 14 tar hon bussen ut till ridskolan hos Mårten.
Och jag började rida en gång i veckan och red på en liten pony. Och sen så var det väl att man var mer involverad. Och började komma ut på helgerna och hjälpa till. Och det var så jag lärde känna Ulis.
Lucy, hon red ju på ridskolan. Så först var hon ju bara en elev där. Och sen började ju hon stanna kvar och började hjälpa mig på helgerna. Och så blev vi jättebra kompisar. Så det var ju så att börja med Lucy.
När jag kom ut i stallet då var det liksom, det var jag. Och inte den här blyga lilla tjejen som satt längst bak i klassen. För att jag inte vågade prata med någon eller press om man var smart i skolan eller inte. Utan ja, jag var jag, så att jag kunde vara Lucy.
Lucy flyttar in med Ullis i lillstugan. Hästarna och kompisarna på gården blir allt. Istället för att börja gymnasiet blir Lucy stalltjej på heltid.
Och vi bodde ju i samma rum, två små sängar i ett litet rum. Så att man bodde ju på varandra. Så att det gällde att man kom överens. Sen ville jag aldrig åka därifrån. Så att, blev jag fast.
Alltså jag blev ju som en stora syster för henne. Och vi blev ju jättetajta. Alltså hon var ju så ung när hon kom. Och jag fanns ju alltid där för henne. Så att jag tror ju att jag blev hennes trygghet.
Så att då var man ju som en jättenära familj. Det var ju ens familj. Jag hade väldigt lite kontakt med folk utanför.
Det spelade ju ingen roll hur gamla vi var. Alla var ju en i gänget.
Gården blir känd i området och i slutet av 80-talet är det kö till ridskolan. Över 300 elever rider varje vecka på gården.
På något sätt så var det ju så att vi tog hand om varandra i, men lite som på en, som jag tänker mig att man gjorde på en bondgård på 1800-talet på något vis, att alla tog hand om varandra i olika led.
Camilla är 10 när hon börjar rida på Mårtens gård.
Så att alla hjälptes åt med allt som behövde göras. Liksom stort brokigt gäng som hade kul ihop.
Var ju ofta, vi fick ju en uppgift och så fick vi lösa den själva. Gick traktorn sönder, ja då fick vi ju laga traktorn. Och sen hur vi gjorde var ju skitsamma, bara den funkade. Men målade vi ett staket, ja det slutade vi med att vi målade varann. Det var ju hela tiden bara tok.
Det är fullt med ridelever och stalltjejer i Mårtens hus både i veckorna och på helgerna. Tjejerna sover över i våningssängar på övervåningen.
Hallå, kan ni skynda er? Spara lite varmvatten till mig, jag är sist.
På en videofilm från den här tiden syns en lång kö till duschen, så de får duscha två och två.
Jag får aldrig in varmvatten.
Ullis och Lucy, de var ju liksom eliten på något sätt. Både i ridhuset och rent hierarkiskt på gården.
Denise kommer till gården när hon går i sexan på mellanstadiet. Hon har nyss fyllt 13. Denise ser upp till de äldre tjejerna, Ullis och Lucy.
De red ju då samma hästar. Liksom en häst som de tränade och tävlade. Ja, men som att ha egen häst. Min familj, vi hade ingen möjlighet att låta mig ha egen häst eller ens rida flera dagar i veckan. Utan det var liksom en dag i veckan som gällde. Och samtidigt så var det liksom drömmen av att, herregud, drömmen som man knappt ens kunde formulera. Det var ju naturligtvis att man kunde ha egen häst. Men det var ju liksom, det var ju så far off så det kunde man ju inte ens tänka på. Alltså, han var ju en väldigt duktig ridlärare.
Som 11-åring avancerar Camilla fort i nivåerna på ridskolan. Och hon hoppas att hon en dag ska få börja i tävlingsgruppen tillsammans med gårdens bästa tjejer.
Det var väldigt mycket så att om han var liksom nöjd med hur man hade betett sig så fick man de bästa hästarna. Det var väldigt, alla visste liksom vilken rangordning det var på hästarna. Alla tävlade om att han skulle tycka att just de var bäst. Så var det ju.
I ridhuset och stallen är de äldre stalltjejerna lärare för de yngre eleverna.
Då vrider du om vänsterhanden. Upp med blicken. Bra. Framåt marsch.
Det här är en videofilm med Emma när hon instruerar i ridhuset. Emma har varit på gården sedan hon var 15. När hon är 16 har Mårten gjort henne till en ledande instruktör i stallet. Emma är en av Mårtens utvalda favoriter.
Och kort trav, marsch.
Det finns ett belöningssystem ute på gården. Den som jobbar bra, ställer upp och gör som Mårten vill, har chans att få rida de bästa hästarna. Man kan till och med få ha en häst som blir nästan som sin egen. En av gårdens stoltheter är hästen Fiona. Hon är ett rödbrunt halvblod med vita helstrumpor och en vit bläs. Det är ridläraren Emma som rider Fiona. Eleven Denise står bredvid och ser på.
Jättestort, vackert sto. Otroligt fin häst.
Denise kämpar för att komma med i tävlingsgruppen. Hon är ute på gården efter skolan och tränar hårt. En sen kväll vill Mårten att tjejerna ska rida unghästar i ridhuset. Denise är en av dem som sitter uppe på hästryggen.
Vi hade ridit i 6 timmar i ridhuset. Och den här unghästen, hon orkade inte rent fysiskt eller mentalt ta ett steg till. Hon bara stod och ville inte röra sig i fläcken. Och till slut så satt jag bara och grinade. Och då kom Mårten ner och då fick jag lov att sitta av. Och han ställde sig med mig och lutade sig mot sargen i ridhuset som liksom är lite sluttande. Så stod han och höll mig i handen. Och jag är liksom inte uppvuxen med en pappa. Och sen berättade jag det här för mamma. Någon eller några dagar senare. Att vad som hade hänt. Och att han var så snäll. Han höll mig i handen. Han stod och höll mig i handen. Och både jag och hon började gråta. När jag sa att det kändes som att han var min pappa.
Han var ju liksom en idol på något sätt.
Camilla, en av talangerna på gården.
Men så här, ögonen kunde glittra och hade ett liksom, men speciellt leende. Liksom. Men också att han var bra på att uttrycka sig så att man kände sig uppskattad. Han var bra på att hantera människor överhuvudtaget. På att få folk att tänka som han tänkte.
Han sa väl då att du kan ju rida med här. Det här var ju då Mårtens egna träningar.
När Denise är 14 väljer Mårten ut henne till den återvärda tävlingsgruppen. Nu ska hon få extra träningar med Mårten och åka ut på tävlingar mot andra ridskolor. Hon får också börja bo över på gården tillsammans med de andra tävlingstjejerna.
Och det var ju också så där helt mindblowing liksom, att jag skulle få rida med dem. Självklart ville man ju det.
De packar in hästarna i släpen och så åker de ut och tävlar. Det är Mårten som kör och han berättar vad som gäller. Det är han och hans tävlingsgrupp mot resten av världen.
De stall som vi tävlade mot, de var alltid väldigt dåliga liksom på alla möjliga sätt. Liksom.
Camilla, som också valts ut i tävlingsgruppen, lyssnar på Mårten när han berättar om de andra ridskolorna.
Att han hade hört att de hade pratat skit om oss och vi skulle minst anvisa dem vad vi kunde och att vi var liksom ett fantastiskt stall och så.
Typ om ni någonsin ska bli någonting så är det här er enda chans. De som är utanför här, de är bara skitungar, de kommer aldrig bli någonting. Man fick ju absolut inte ha någon kontakt med någon som hade slutat. Det var liksom helt förbjudet. Det fick man inte ha. Det var ju liksom bara patrask. Det var ju ingenting att ha. Det var ju liksom bara typ andra klassens människor. Gatans barn, sa han. Jag kom precis på det nu. Gatans barn kallade han det.
Tjejerna i tävlingsgruppen kämpar hårt och vinner tävlingar. Mårtens förädling av unghästar till tävlingshästar vinner också respekt. Och prisrosetterna sätts upp i spiltorna i stallet. Men Mårten gör sig också känd som en person som man inte säger emot. Han bjuder på storslagna fester och gör galna upptåg. Douglas bor i grannhuset. En dag hör han något konstigt utanför huset.
Hallå, det tjovar och simmar och så hör man hästhovar liksom. Det är betongplatta utanför dörren, det är så här farstu kvist.
Det är Mårten och stalltjejen Emma som sitter på varsin ponny.
Helt plötsligt så åker våran ytterdörr upp och så rider de två in i våran hall. Och tycker det är jätteroligt och pappa blir rasande och skäller ut dem och ber dem gå därifrån. Och efteråt så blir min syster så arg på pappa som säger ifrån så där. Hur kan du skälla på dem liksom?
Douglas börjar rida på Mårtens gård och snart börjar han jobba där också.
Och ganska tidigt så liksom ser han en potential i mig att jag kan jobba bra liksom. Tung grävning eller liksom man ska sätta stolpar och liksom så här. Det, jag kunde stå och liksom hemma en lördag och hålla på med min båt. Den är på gaven mot deras hus och då behöver han någon som ska rida någon häst. Då kommer han bara gående och så tittar han på mig och säger 5 minuter i ridhuset. Och sen vänder han och går därifrån. Då fick jag släppa allt och liksom, det var bara att ställa upp direkt.
På kvällarna när de är färdiga med arbetssysslorna i stallet bjuder Mårten på middag i stora huset. Och ofta går middagarna över till fester. Stalltjejen Denise.
Mårten ville då ibland ha så här kvällar, att vi skulle vara med på kvällen. Men man fick inte gå och lägga sig då. För då var man svikare.
Mårten bjuder på mat och vin och sprit på festerna.
Det dukas upp mat och ska göras ostfondy så här hemlighetsfullt. För det var ju mycket alkohol och vi var ju minderåriga. Men fullt ös liksom. Och vi tycker det är roligt liksom. Och vi känner oss stora och får vara med på det och... Ja, mycket sprit och vin och blandat allt ihop. Liksom. Det skulle drickas och hästens skål. Man skulle stå på stolen och ena foten på bordet och skåla för hästen.
Då var det då en av alla de här liksom, skivkvällarna vi skulle sitta uppe. Han liksom krävde att vi skulle sitta uppe. Och han spelade musik och mycket Frank Sinatra. Framförallt den här I Did It My Way. Han hade en käpp och en sån här hög svart hatt. Och så skulle han då bjuda upp olika som han skulle dansa med. Han har liksom väldigt så här speciellt rörelsesätt.
Mårten är drygt 35 och hästtjejerna är tonåringar. De dansar med sin ridlärare i vardagsrummet och efteråt sitter de i Chesterfield-soffan. Mårten vill prata med stalltjejerna.
Hur fel allting var med oss?
Lucy är också med på festkvällarna. Och Mårten vill ofta prata om hur tjejerna har hemma med sina föräldrar.
Prata om problem och ens personliga problem och man skulle bli ledsen framför alla och alla skulle minsann få höra på ens innersta tankar och osäkerheter och sådär. Så att de här festerna spårade ju ur ganska snabbt. Fest är nog fel ord. I did it
Det är slutet av 80-talet och för flera av tjejerna har gården blivit deras hela liv. Emma, som rider Fiona, en av gårdens finaste hästar, bor på gården sedan flera år tillbaka. Hon träffar inte sin familj längre. Emma har blivit 19. Denise hade precis börjat i ridskolan när hon såg sin ridlärare Emma komma gående över gårdsplan.
Jag minns att hon hade en särskild jacka, lite så här typ bomberjacksmodell, fast den var i sån här oljerockstyg.
Den pösiga jackan döljer Emmas mage.
Och jag var väl inte så, jag vet inte, medveten om det, men jag hade inte tänkt på att hon var gravid. Och hon var ju, ja men ganska ung, hon var kanske 7 år äldre än mig. Och sen så någon dag när vi kom där, nej men då skulle vi ha en vikarie eller en annan tjej då, för att jag hade liksom inte hajat att det var på gång alls.
Emma har fått barn. Det är ridskolechefen och ridläraren Mårten som är pappan.
Ja, men jag blev ju ganska förvånad. Jag vet att hon var 19 och han var 15 år äldre. Ja, man bara tyckte väl att ja, det var ovanligt, men... Men okej, liksom.
När bebisen föds har Emma redan flyttat in i Mårtens sovrum. Men festerna fortsätter och stalltjejerna sover över på övervåningen i våningssängarna. Och det är Mårten som bestämmer när det är dags att gå och lägga sig. Men det blir inte mycket sömn. Ibland, sent på kvällen eller mitt i natten, vill han att de ska ut och träna.
Och så kunde han bara skrika, nej, ut i stallet nu.
Camilla, stalltjej.
Nu ska ni, liksom, nu ska jag visa hur det här, hur man lär sig att rida på riktigt. Så. Och så fick vi gå ut i stallet och byta om och sätta på skrejer. Och...
Tjejerna börjar kalla det för nattridningar. Sent på natten, ofta när Mårten är berusad, ska tjejerna upp på hästryggen. Flera av dem berättar om hur han ibland sätter ett kvastskaft ut med ryggraden så att de tvingas sitta spikrakt. Eller så sätter han en käpp genom ärmarna i tröjan så de sitter som en Jesusfigur på hästarna, med armarna rakt ut. Camilla berättar om en av nattridningarna.
Så ville han att vi skulle sitta bak och fram på hästarna och hoppa över hinder. Och då menar han på att det skulle bygga liksom, att vi man måste våga lita på hästen. Måste våga vara ett med hästen. Liksom. Och om man inte litade på hästen kunde man aldrig bli en bra ryttare. Och då var man bara skit. Det var ju läskigt. Liksom. Då tar ju hästen sats. Då trycker ifrån när den ska hoppa över. Och om man inte ser hindret och ser när man kan förvänta sig att hästen kommer göra det, så är det väldigt lätt att man ramlar av. Men då gjorde vi ju det för att det var värre om han blev arg.
Ja, då kunde man hålla på och då kunde man få sitta till häst i tre på natten. Och fast då gick ju Mårten in. Han stod ju inte i ridhuset tillsammans med oss hela tiden. Han gick ju in. Till slut så var det ju någon som satt av och ställde sig vakt. För vi orkade ju inte rida. Och sen blev det ju, nu kommer Mårten!
Det är en sommarkväll när Mårten ber Denise följa med på en promenad. Hon är då 14. Mårten är 36.
Kom, vi går en sväng. Här vi pratar med dig. Jaha, tänkte jag. Oj, och det var ju då läskigt och konstigt att vi skulle gå ut utomhus på kvällen. Det var säkert 11-12. Så vi gick iväg liksom längs med landsvägen. Han ledde mig och han höll mig i handen. Han skulle hålla handen. Jag var så fin, tyckte han. Och det var så bra. Liksom, jag hade utvecklat så bra inom ridningen. Och det var ju liksom jättehärligt att höra det. Att man fick beröm. Och så var det på ett ställe som han sa att men här, vi sätter oss här. Ganska högt gräs. Och då började han göra... Alltså ville... typ in med handen under tröjan och försökte kyssa mig, och då trillade poletten ner för mig och sa, oj men gud, tänkte jag, han har blivit kär i mig. Och jag försökte då förklara att men du, jag tycker ju inte alls om dig så här, utan jag ser ju dig mer som en pappa eller som en äldre bror, eller, och jag förstod att nu behövde jag liksom var vuxen här. Ja, han älskade mig, sa han, och han kunde älska mig precis hur jag ville, som en pappa eller bror eller hur jag än ville, och jag försökte och höll på att trassla med dem där att nej, men det här blir inte alls bra, och det, vi måste nog gå tillbaka nu, de kommer undra vad vi är, och jag minns att jag skakade då under den här konstiga promenaden med honom, som oerhörd händelse på något sätt, att jag var tvungen att förklara för den här vuxna mannen att oj, vad tråkigt, men jag känner faktiskt inte så här för dig.
När de kommer in på gården igen går Denise upp till de andra tjejerna.
Och jag berättade då det här att, alltså, förstår ni, han har gått och blivit kär i mig, det är ju helt, han försökte göra så här, och jag berättade vad jag hade sagt och vad han hade sagt.
En av de äldre stalltjejerna går fram till Denise.
Och blev jättearg på mig. Och sa att det här får du absolut inte prata om. Det var som att få en örfil. Jag fattar ingenting. Liksom, vadå? Blev han kär i fler personer, tänkte jag. Vad är det? Det här, nu har jag gjort fel.
Denise blir kvar ytterligare ett år. Men så en dag slutar hon att komma ut till gården. Hennes grejer är kvar där ute. Ridhjälm och kläder. Men hon kommer aldrig mer tillbaka. Ingen på gården har kontakt med Denise. Och allt fortsätter som vanligt. Men sensommaren 1991 kommer allt förändras. Stalltjejen Lucy försvinner också plötsligt en dag från gården. Hennes bästis Ullis får sova ensam i lillstugan. Hon vet inte vart Lucy tagit vägen.
Mårten talar om för mig att Lucy hade stulit pengar i kafeterian och att hon hade börjat hålla på med droger. Och att hon hade blivit helt knäpp. Och sen kommer den här anmälan.
Så blev jag väckt någon timme efter att jag hade somnat.
Camilla som sover över på gården går ner till Emmas och Mårtens sovrum.
Då är de i sängen nere hos sig. Vi går ner dit och sitter på deras sängkant.
De säger att Mårten blivit polisanmäld för sexuella övergrepp. Det är Lucy och Denise som anmält honom.
Och alla är helt chockade.
Och det slutar inte med det. Snart har totalt 5 tjejer anmält honom för sexuella övergrepp. Mårten säger att han är oskyldigt anklagad. Att anmälningarna som hans elever gjort är en del i en komplott mot honom. Nyheten om hästgården blir en följetong i media.
Ekot med Jörgen J. Eriksson. Hästflickor utnyttjas sexuellt.
5 av hans elever från ridskolan utanför Stockholm anmälde honom för sexuella övergrepp. Ord står mot ord.
Ja, det är ju någon som vill mig illa på något sätt. Det är ju klart att det är extra tacksamt att ge sig på mig.
Flera tjejer stannar kvar på gården och tar Mårten i försvar. Och en av dem är Ullis. Till SVT kommer hon senare att säga att hon är säker på att Lucy, hennes tidigare bästa vän, ljuger. Att Lucy inte kan ha blivit utsatt för övergrepp.
Men för då skulle jag ha sett det. I och med att jag har varit med henne så himla mycket. Hon bodde ju här ett år. Då bodde vi i samma rum. Vi hade sängarna bredvid varandra. Det var 2 meter mellan sängarna. Den enda gången som vi inte var tillsammans var när någon av oss gick på toaletten. Så jag skulle ha märkt någonting.
Någon hade angripit oss. Och försökte förstöra för oss det som vi hade. Liksom. Det var som att det inte första hand var på honom utan att det var på gården som han hade angripit och förstörde för. Men för min del och det jag inte sa till dem då när vi satt där på sängen det var ju att jag insåg att jag kommer inte få vara där mer. Mina föräldrar skulle få reda på det. Och så fort de skulle få reda på det så skulle inte jag få vara där utan mer. Så att det var ju det jag var ledsen för. Och de som hade anmält var ju fiender nu, så de skulle man inte kunna få vara vän med någon, eller så. De var ju borta liksom.
I nästa del av hästgården.
Känner du igen det här?
Ja.
Är det din polisanmälan?
Ja.
Och då står det så här. Denne satte då sitt ben mellan hennes och försökte att gnugga sitt könsorgan mot hennes.
Det är inte sant.
Men om det inte är sant, då betyder det att allt som står i den här polisanmälan är lögn.
Mm.
Och då har ju du ljugit för polisen.
Mm.
Du har hört den första delen av Hästgården, en serie i 5 delar av Robert Barkman och Daniel Velasco. Producenter Magnus Arvidsson och Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Vi har vid upprepade tillfällen träffat och pratat med Mårten. Han har avböjt att vara med i dokumentären. Mårtens röst i programmet är utbytt. Hästgården gjordes 2018 och är en samproduktion mellan P1 Dokumentär och Ekot.